tack så jättemycket för att jag fick komma hit igen. Det är så roligt att Stefan skickade ett meddelande att om jag kunde komma hit och predika, för att jag har bara goda liksom tankar om den här församlingen. Det här stället så här, i mina tankar så är det här liksom ett bönens och lovsångets ställe. Jag har varit här ganska många gånger i olika grejer har varit här, men det har alltid varit mycket bön och lovsång, och det gör det liksom så här ställe som också känns som liksom det är ett kärt ställe för Gud, att han är ju där, vår lovsångar, där är Gud närvarande. Så det här är ett ställe där det känns, man alltid känner liksom att det här är Gud på det här stället. Så jag är jättetacksam för att få komma hit igen. Och jag tycker också den här rubriken jag har för höstens liksom undervisning i gudstjänsterna är jättefin liksom, eller det säger mycket om den här församlingen, tycker jag liksom, att transforming lives and community through God's love, att det talar både om liksom individer, men om hela liksom samhället, och liksom att det finns en riktig vision och någonting man, att vi har faktiskt en uppgift här i världen, någonting liksom att göra, och vi kan se förändring och tro på att vi kan se förändring också i våra egna liv och i samhället. Det tycker jag är fantastiskt fint här, att den här visionen finns här, och också tron och förtröstan på Gud om det. Och sen också en sak som jag tycker också är lite fint nu också, att nu kan jag liksom lite gå från kyrkårets texter, tänker jag, när jag kommer hit. Så jag har valt en av mina favoritberättelser som jag tycker passar i det här temat. Och det är från Lukas evangeliets 19 kapitel. Och där står det så här från vers 1 till 10. Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, där fanns en man som hette Sackeus och var förman vid tullen. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkskarans skull, då han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom: Sackeus, skynda dig ner, du, idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Sackeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Alla som såg det mumlade förargat: han har tagit in hos en syndare. Men Sackeus stod där och sa till Herren: Herre, hälften av allt jag äger ger jag åt det fattiga. Om jag har bedragit någon ger jag honom fyrdubbelt tillbaka. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till denna familj, eftersom också han är en Abrahams son. Ty människonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Jeriko ligger i Jordandalen, nära Döda havet och ganska nära Jerusalem. Att om man i dagens läge skulle åka med bil, så tar det under en timme att köra med bil. Att det är kanske 40-50 kilometer från Jerusalem till Jeriko med bil. Lite längre tog det kanske för Jesus att gå den vägen. Men inte så jättelångt ifrån i alla fall. Det är en sak kanske som gör att jag, varför den här texten har blivit en sån här kär text för mig, en kär berättelse för mig, är kanske också där att det talar om Sackeus. Det säger att Sackeus var liten till växten. Och på något sätt så tänker jag att jag kan känna, eller liksom så här, vad heter det? Känna igen mig i Sackeus, ja. Jag har inte predikat på svenska för länge. Men jag kan känna mig igen mig i Sackeus, att den här liksom, att det fattas alltid den där. Jag kan tänka mig Sackeus, han hade ju så där liksom att Sackeus, kan du sätta upp den där lådan på den där hyllan där uppe? Och så kommer man där till den där hyllan och tänker att vänta, om jag hämtar en stol först. Och liksom det här liksom, eller liksom i, till exempel i församlingens ungdomskväll, så vi har såna här, just när projektorer i taket där det liksom vårt ungdomsutrymme, så ibland så här liksom att var det den här remote, vad heter det, fjärrkontrollen, och så går man dit och tänker man att om jag skulle på något vis kunna räcka upp, så kommer det, så reser sig någon liksom lång kille alltid liksom upp så här, att jag kan sätta på den där åt dig. Så liksom att det fattas alltid den där några centimetrarna. Och här i den här berättelsen så fattades det några centimeter för Zacchaeus, att han kunde inte se Jesus för att han var så kort. Så han klättrade upp i ett träd. Och på något vis så tänker jag liksom att det fattas en bit. Det har inte bara med vår fysiska längd att göra. Jag tror att vi alla har områden i våra liv där det fattas en liten bit. Och det är liksom irriterande. Att det finns vissa områden som är lite så här liksom att vi kan, det kan kännas kanske i skolan, i studierna. Det kan kännas i olika situationer. För någon kan det vara svårt att koncentrera sig på saker. Någon kan tänka liksom att det är svårt att räkna. Någon kan tänka att det är svårt med olika saker. Och olika saker i livet som också kanske har satt en prägel på oss. Och som gör att vi också går lite sådär runt om vissa saker, för vi är för korta för vissa saker. Jag tror att vi alla har de saker, vi kan alla känna igen oss i att vara för korta, för vara för små i vissa situationer. Men Zacchaeus, han klättrade upp i ett träd och för att kunna se Jesus. Jag tror också att kanske en sak för Zacchaeus var också det liksom att vi ser ju från texten att folk tyckte inte om honom. Att han hade kanske också tagit mycket pengar när han var förman för tullarbetarna. Så hade han kanske tagit mycket pengar från folk också av den orsaken att han är kort. Och på något vis liksom kompenserat det med liksom att ta pengar. Vad vet jag? Men i vilket fall som helst så hade han rykte om sig att han var inte en bra människa. Och folk tyckte inte om honom, så han kanske tyckte det var ganska bekvämt också att klättra upp i ett träd, att inte behöva stå där mitt bland alla hans fiender. Att han klättrade upp där i träd, så fick han vara lite ensam där. Men Jesus, han kommer då till Jeriko, och massor av folk vill ju träffa Jesus, och säkert så hade ju de goda duktiga, till exempel fariseerna, som visade att de höll lagen, de var perfekta. De vi tänkte sig att Jesus kommer till någon av oss och äter, och vi får diskutera med honom, djupa teologiska diskussioner och ha en trevlig stund med Jesus. Men Jesus, han stannade vid Zacchaeus, och han såg Zacchaeus i trädet, och han säger till Zacchaeus: kom ner, jag vill äta i ditt hus idag. Och jag tänker också det, att alla människor i den här världen vill bli sedda. Alla kanske inte vill stå på en scen och vara liksom så här att få massor liksom så här, att alla ser den på det sättet, men alla vill bli sedda på något sätt. Och jag tänker det att det är ett behov den här är otroligt stort i den här världen. Jag tänker i ungdomsarbete, jag arbetar med ungdomar i vår församling, och jag tänker det är liksom att en bland de viktigaste sakerna när det kommer nya ungdomar alltså till verksamheten och kommer in i våra utrymmen nya ungdom, det är att de känner sig sedda, att någon hälsar på dem, och att de inte är osynliga. Och överlag när man träffar människor, att jag tror att det är jätteviktigt att bli sedd, att man finns till, att man är där. Och det är en sak som är speciellt, tror jag. Jag tänker med ungdomsarbete och så, för att det är ju liksom kanske en av de viktigaste sakerna. Jag vet, i den här församlingen så är det mycket studerande som kommer till den här församlingen, så också det är samma sak också när det kommer nya studerande till Åbo, så att man ser de nya studerande som kommer till Åbo, och man ser ungdomarna. Det är liksom kanske en av det viktigaste sättet att nå folk. Att bara säga: hej, vem är du? Det är liksom väldigt enkelt, och det är liksom inte problematiskt på något sätt. Att på samma sätt som Jesus säger att: hej, Zacchaeus, jag ser dig där i trädet. Att se människor, se individer, se människor runt om oss. Det är så otroligt viktigt, och jag tror vi alla kan göra det. Vi kan alla säga hej till till människor runt om oss. Att det är så liksom, det är inget konstigt, så här, jättemystiskt eller konstigt med det hela, utan att vi ser människor runt om oss. Jesus, han ser Zacchaeus där i trädet. Han ser igenom det där skalet kanske som Zacchaeus har byggt runt om sig. Och det som andra människor ser i honom. Att han är en syndig människa som tar för mycket pengar. Och kanske liksom lever syndigt på alla möjliga sätt. Jag vet inte vad han hade gjort. Men folk tyckte han var en syndig människa i alla fall. Och Jesus ser igenom det skalet och ser in i Zacchaeus. Och ser en människa som behövde honom lika mycket som vem som helst annars runt om honom. Och Jesus ser igenom det där som andra människor inte ser i Zacchaeus. Så Jesus såg alltså fel person enligt de flesta människorna runt om där. Att hej, Jesus, förstod inte du att nu, det där är fel person? Att nu, han, varför ska du gå hem till honom? Du kan inte gå hem till honom. Det roliga med Jesus är att det är ganska typiskt för Jesus att se fel personer eller att hjälpa fel personer. Att Jesus ser ofta, när vi läser evangelierna, så ser vi hur Jesus ser de människorna som andra människor inte ser. Att ofta när Jesus kommer och det är massor folk runt om honom, så ser Jesus de människorna som andra människorna liksom trycker bort. Till exempel det blir någon mannen som ropar på Jesus att Jesus förbarma dig över mig och Davids son förbarma dig över mig, och de andra människorna försöker säga hej, håll tyst, att stör inte Jesus. Men just den personen är den som Jesus stannar vid. Eller kvinnan som kommer och rör vid Jesu mantel när massor folk trängs runt om Jesus, kommer en kvinna i folkhopen och rör vid Jesu mantel för att bli helad och få vad heter det? Och Jesus stannar upp vid henne och ser henne. Och gång på gång så ser vi hur Jesus ser de människor som andra människor inte ser runt honom. Och så det är väldigt typiskt för Jesus att se fel personer. Jesus, han ser dem som andra inte ser. Och jag tror att det är någonting som är väldigt viktigt för oss som Jesu församling också, att lära oss av Jesus att se de personer som andra inte människor ser. Att se igenom skalet på människor. Så alla tyckte inte om Jesus sätt att utmana skenheligheten runt om honom. Som liksom de andra försökte upprätthålla en sån här liksom fasad av att vara bra människor. Av att vara bra, vad heter det? Goda medborgare, goda människor. Att Jesus sätt att utmana den här skenheligheten och hårdheten i människors liv. Det var någonting som många inte tyckte om då. Och som inte många människor inte tycker om idag heller. Alla tycker inte om Jesus sätt att se Zacchaeus och se de människor som inte andra ser. Men Jesus, han kom inte hit till världen för att vara oss människor till lags. Han kom inte för att vara för att visa hur eller för att göra liksom vad människor tycker att han skulle göra. Men samtidigt så blundar han inte för omständigheterna. Och precis som om det inte skulle finnas problem runt om honom, som vi människor ofta gör. Vi försöker ofta liksom blunda för otrevliga saker och blunda för liksom sånt vi inte vill se. Men Jesus, han gjorde inte det, utan han mötte sakerna som de är, men han också konfronterade en sån här en skenhelighet i hela samhället. Samtidigt så i församlingarna emellanåt så säger vi ju så här också, att lite i den här stilen, att kom som du är, Jesus älskar dig som du är, och du är perfekt som du är. Okej, det är kanske en sida som är viktig att komma ihåg, att alla är liksom otroligt värdefulla, och alla är välkomna till Jesus precis sådana som de är. Men det är också viktigt att komma ihåg att Jesus, han säger ju inte heller att du duger som du är. Att, och det är en sak som jag också tänker är viktigt att komma ihåg, jätteviktigt att komma ihåg, att det när vi möter Jesus betyder inte att han säger att allting är okej. Du är alltid älskad. Men om allting var okej, då skulle ju Jesus inte ha dött för dig. Och det är någonting i den här grejen, tror jag, som är jätteviktigt för oss alla att hela tiden komma ihåg och förstå och mer och mer liksom ta in, är Jesu otroligt stora kärlek för dig, kärlek för oss alla, när han har dött för våra synder. För bara då, när vi förstår hur mycket han älskar oss, då kan vi också älska andra. Jesu närvaro i våra liv förvandlar oss. Och en kväll för ett litet tag sedan, så ganska sent en kväll, så ringde en ung man. Och han var helt förtvivlad. Han hade druckit en del, men han var ändå... Då talar ju ofta folk sånt som de inte vågar tala annars. Och han var helt förtvivlad att vad händer med mig om jag blir överkörd av en lastbil imorgon? Så liksom sa han gång på gång liksom att säg till mig, vad händer om jag blir överkörd? Vad händer? Och jag tror att det är så viktigt att förstå det, att Jesus är vårt enda hopp. Att vända oss till honom och slänga oss på honom, klamra oss fast vid honom, det är vårt hopp. Och det var också det jag fick säga till honom, att han sa det att jag är så dålig människa, att Gud, han kommer inte, han kommer inte liksom ta emot mig, att vad händer om jag dör, jag kommer gå till helvetet. Och på något vis så han lyfte verkligen fram det precis så som det är, att ja, utan Jesus så går vi ju till helvetet. Och men så jag fick ju säga det till honom att Gud, han tar ju emot dig, och det är just därför har Jesus kommit, för att vi ska bli frälsta, för att du kan få evigt liv. Jesus, han kom ju inte till den här världen bara för att vara ett fint föredöme för oss människor, hur man lever som en god människa. Okej, Jesus är det bästa föredöme som vi kan ha. Men han kom ju inte bara för det, utan han kom ju för att ge oss sig själv, för att dö för våra synder, för att vi skulle kunna få evigt liv. Jesus, han ville komma hem till Zacchaeus, och Zacchaeus tog emot Jesus med glädje. Jag kan tänka mig att det här var lyckans dag för Zacchaeus. Jag kan tänka mig liksom att, hej, Jesus ville komma hem till mig. Han hade klättrat upp där i trädet för att kunna se en glimt av Jesus. Och så stannar Jesus upp för honom och säger att jag vill komma hem till dig idag. Så jag kan tänka att det här var lyckans dag för Zacchaeus. Han var så glad. Och Jesus kommer till hem till honom, och alla andra är jättearga. Jag tänker mig att Jesus, han kom inte, han sa inte till Zacchaeus att hej Zacchaeus, bekänn först dina synder och ge tillbaka alla pengar och så sen kan jag komma hem till dig en sväng på kaffe efter jag har varit hos fariseerna och de andra och ätit, så kan jag komma hem till dig också en sväng. Jesus, han sa ju inte så. Helt sådär, Jesus kärlek är på något vis helt oreserverad. Att Jesus kommer till hem till Zacchaeus, fast Jesus vet precis vem Zacchaeus är. Jesus vet ju det. Men Jesus går hem till Zacchaeus precis sån som han är. Men så ser vi ju det som händer där, är att Jesu närvaro i Zacchaeus hem förvandlar Sackeus. Och jag tänker att det är så viktigt att vi ser det, att Jesu närvaro i våra liv, det förvandlar oss. Att vi, Jesus, han kräver inte av oss att först vara perfekta för att han ska kunna komma till oss. Men hans närvaro i våra liv förvandlar oss. Hans närvaro i våra hem förvandlar oss. Jag tänker att för en sån här, nu, det var den här rubriken då, så här transforming-rubriken, så tänker jag det att en verklig förvandling, det börjar i våra hem. Att Jesus får vara en gäst vid våra bord hemma, i våra hem. Där börjar förvandlingen. Och Jesus, han kommer till våra hem, han kommer till oss även fast han vet vilka vi är. Så kommer Jesus hem till oss när vi tar emot honom och öppnar våra dörrar för honom. Så kommer han hem till oss, och där kan förvandlingen börja. Så Jesus kärlek till Sackeus, det är att Jesus visar sin oreserverade kärlek till Sackeus. Det får den reaktionen att Sackeus blir förvandlad. Väldigt snabbt blir han förvandlad där, och han vill direkt börja ge tillbaks de pengar han har tagit för mycket och ge till fattiga, och ge till det han har tagit för mycket av folk tillbaks pengarna, och vill genast börja göra gott. Och jag tänker att det var vad som händer i våra liv när Jesus får vara gäst i våra hem. För förvandlingen börjar ju i våra hjärtan, och därifrån sprids, går det ut. Precis som jag kan tänka mig just där, liksom att i Sackeus liv så började det hände någonting i hans hjärta när Jesus kärlek träffade hans hjärta, så att han vände om och började göra gott. För Gud, han älskade oss först. När vi inte alls ville ha någonting med Gud att göra, när vi ville gå våra egna vägar, och när vi vände ryggen till Gud, då älskade Gud oss så mycket så att han dog för oss. Hans kärlek mot dig är oreserverad. Han älskar dig alltid, alltid. Du kan inte göra någonting så dåligt att Jesus inte älskar dig. Att Gud inte älskar dig, det liksom finns inte någon sån möjlighet. Men han älskar dig alltid. Men han också älskar dig så mycket att han vill komma hem till dig. Och hans närvaro i ditt liv förvandlar dig så att du kan börja gå på hans väg i hans efterföljelse till det eviga livet. Så Jesus söker inte efter perfekta människor. Utan ett möte, när vi möter Jesus så förvandlar det oss. När Jesus är en del av våra liv så förvandlar det oss. När vi tar tid med Jesus så förvandlar det oss. Inte... Och det är ett livslångt projekt. Att ingen av oss blir perfekta heller i det här livet. Men vi får vända oss till Jesus och följa honom. Och gå livets väg. Det är väldigt verkligt. Det Jesus vill göra i våra liv är väldigt verkligt och konkret. Det är liksom inte bara någonting som finns i någon idévärld någonstans. Liksom, att det är någon sån här... Liksom, saga någonstans, eller någon sån här liksom, någonting som vi kan fantisera om, utan det är också väldigt verkligt och konkret hur Jesus förvandlar oss. För ett par år sedan så döpte jag en ung man, och efter när jag hade döpt honom så berättade han det att innan han blev döpt så hade han så jättemycket aggressioner och katkeros, bitterhet i livet, och han liksom och hans sätt liksom var liksom att han liksom kände liksom att han var full med liksom aggression. Och han sa det att när jag döpte honom, då var det som om liksom alla aggressioner bara liksom flöt bort från honom i dopvattnet. Och jag tänker att så konkret är Jesu berörelse i våra liv. Att det faktiskt förvandlar oss och det ger oss en ny riktning i livet. Och det ger oss ett framtid och ett hopp. För han älskar oss så mycket så han vill ge oss ett verkligt liv, en verklig framtid. Så väldigt, väldigt kort och gott är liksom det hela liksom, frågan om i en transformation som jag tänker det hela är ju att det är frågan om att älska, att Gud älskar oss och att vi får älska Gud och älska människor och förmedla den kärleken han har gett oss och visat oss. För han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Orkar ni ett par minuter till här eller är det liksom riktigt så där nu var predika. Ett litet så där jag tänker just det här möte med Jesus, hur det kan liksom ta sig uttryck, att som är också liksom som är ett litet eget vittnesbörd. När jag var liten så jag är jättetacksam för att jag vuxit upp i en kristen familj där vi hade kvällsandakter och det var en naturlig del av livet att tro på Gud. Och våra kvällsandakter, de var inte så långa och märkvärdiga. Vi läste en liten bibelsnutt och kvällsbön och det var det. Men familjen samlades alltid runt köksbordet och så hade vi en liten kvällsandakt innan vi gick och la oss. Och jag är så tacksam för det. Men jag måste samtidigt också säga att det var den här liksom, det var den här tråkiga stunden på dagen. Att det var liksom, det var en okej grej, men det var den tråkiga stunden. Vi gick i kyrkan på söndagen och jag gick till söndagsskolan. Och det var helt okej, men det var liksom den tråkiga delen av veckan. Det var liksom det här, och liksom vi klädde oss fina och så jag har fortfarande haft liksom i vuxen ålder så här liksom så här att det är tråkigt att sitta på sig liksom fina skjortor och fina kläder, för det är liksom, jag associerar det med någonting tråkigt så där. Och även om liksom det var en naturlig del att tro på Gud, så det var liksom en tråkig grej av livet. Och sen så börjar vi gå i en kyrka där det var en ung, då var han ung präst, han var studentpräst faktiskt, och han talade om den helige anden och på ett sätt som jag aldrig hade liksom hört, för jag var liksom typ 6-7 år och jag hade börjat liksom typ i första klass och liksom just lärt mig läsa liksom, och börja läsa böcker och så, men vi gick dit och då var det någonting där i det här, för i de här gudstjänsterna så folk, de var så glada och de lovsjöng Gud och så, som jag hade inte sett det på det sättet tidigare. Lite som här idag liksom, och folk var liksom så liksom det var sån glädje i deras tro, så jag blev så fascinerad då som en liten pojke. Och sen så när jag hörde liksom när jag pratade om den helige ande så då hade jag också en liten egen bön i mitt hjärta till Gud att jag vill också uppleva det här då. Och jag vill också få den helige anden. Och det var liksom det var bara liksom en liten bön i mitt hjärta. Först efteråt så har jag förstått och fattat det liksom att Gud, han hörde ju min bön. För att efter det så var det roligaste grejen i veckan, det var just när vi skulle gå på de här gudstjänsterna. Och jag älskade att gå på gudstjänsterna och som jag hade börjat skolan så Jag läste Bibeln i lågstadiet, läste jag från perm till perm, och det är inte för att liksom att det var så, för att jag var liksom att göra mig märkvärdig över det, utan jag tänkte efteråt att alla lågstadieelever läser inte Bibeln från perm till perm. Men jag bara fattade att den helige ande, han gjorde någonting som ingen annan kunde göra i mitt liv. Och jag tänker det att kanske du känner också att den kristna tron ibland är som en sån här någonting du måste göra för att du bara hör till, eller du vet liksom okej, Gud finns, Jesus har en god, du kanske vet att Jesus har en god plan för ditt liv, men den kristna tron känns ibland lite som en sån här liksom att pack och pulla. Och vad heter det? Och inte någonting som är fullt av liv och så. Men jag tänker liksom det att du kan också be Gud om den heliga andes verk i ditt liv, så att tron på Jesus inte är någonting som du måste dra med dig i livet, utan någonting som bär dig framåt i livet. Och det tänker jag liksom en sån här grej också för om det är några föräldrar och så som har barn här, att vikten av att ge ett genuint föredöme, kristet liv till sina barn, det är otroligt viktigt. Jag tänkte också liksom, jag tänkte själv också så här att fast jag var så liten, så det som jag upplevde då, det har gett en sån god smak av Gud som inte har lämnat mig sen dess. Att jag har inte alltid kanske varit jättegod kristen varje dag efter det. Men jag har ändå då fått uppleva den smaken av Gud som jag har förstått att det här är det verkliga livet. Och inget annat egentligen kan ersätta det. Och det är bara någonting Gud kan ge oss. Så att inte liksom underskatta heller arbete med barn och deras upplevelser av Gud. Ja, och det är också någonting som jag har märkt. Jag tänkte också liksom, när jag arbetar med ungdomar, så det är också någonting som jag har märkt att i vissa sammanhang så talar man så här att jag ungdomar inte är så intresserade av kyrkan och kristendom nu för tiden och så. Och jag har liksom inte riktigt förstått förstått det, för att den upplevelse jag har alltid är att ungdomar är alltid jätteintresserade av Gud. De är inte så intresserade kanske av alla våra liksom sätt att leva ut vår tro, eller att de är kanske inte alltid så intresserade av hur vår sättet vi håller gudstjänster eller så, men de är alltid jätteintresserade av Gud. Och sen om man berättar någonting liksom att vad man har fått bönesvar och så liksom, så då, jag vet inte någon ungdom som inte skulle vara helt så här att wow, är det där sant? Att på något vis liksom jag tror att det är jätteviktigt också att det är jätteviktigt att vi möter den unga generationen, men inte med ett yttre religiöst skal, utan med en inre liv från Gud som vi kan ge vidare till den unga generationen. Också har jag märkt det liksom att det är något jag inte riktigt har förstått, liksom det här svårigheten ibland att kristna sammanhang, att man tycker att det är så svårt att få ungdomar med i verksamheten och så, att just det här att man ser ungdomar och visar kärlek till ungdomar och inte liksom inte först säger så här att okej, om du är snäll och beter dig fint och liksom allt så där, alltså, då kan du komma med i verksamheten, utan precis som Jesus, att se ungdomarna där de är med Guds kärlek, så förvandlar det också deras liv. Att det är någonting vi har sett i Mika-församlingen också, nu de senaste åren. En växande trend faktiskt att det kommer mer och mer ungdomar med i verksamheten varje år. Och jag tror att det är ganska långt att göra med att vi kanske har lärt oss lite av att se igenom de där skalen och se de här ungdomarna som längtar efter en beröring av Gud. Ja, var det någonting jag glömde nu? Jag tror inte det, men jag tror att det var det här som var på hjärtat den här gången. Och jag samtidigt också, jag vet inte om det var många här då, jag var här för ett par år sedan och då var det lite av de här invandrararbetet som vi gör i mikroförsamlingen. Och så talade jag om och sen så togs det upp en kollekt, tror jag, eller en gåva till mikroförsamlings, som en julgåva till mikroförsamlings invandrararbetare. Det måste jag säga också, eller tacka så jättemycket för att alla blev jättetagna av det, för att det är liksom inte så vanligt att en församling gör så ofta, speciellt inte till en kanske så här eller mindre frikyrklig församling, till en luthersk församling. Men jag måste faktiskt säga det att det gjorde faktiskt stort intryck och liksom på hela vårt arbetslag att ni visade sån kärlek. Tack.